Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Och då säger jag så här, varför har du druckit? Ja, alltså jag har druckit för att inte för att bli berusad. Jag har druckit för att få den rätta bakfyllan. Mm. Det där när du inte kan göra mer än precis exakt det du behöver göra. Det är ett fantastiskt läge. Det är där man måste hamna som skådespelare. Inte göra mer än det man absolut behöver.
Välkomna till nya podcasten Genivanor. Jag heter Victor Johansson och här kommer jag träffa några av vår tids största genier. Från forskare till skådespelare. Vi kommer möta Ruben Östlund, Björn Ulvaeus och en massa andra. Vi inleder idag med Christer Henriksson, känd från Wallander, BBC dramat The Fall och Dr. Glass på Dramaten. Han har belönats med 2 guldbaggar, 1 guldmask. Nu är han aktuell med Lena Anderssons egenmäktigt förfarande som sätts upp på Maximteatern i Stockholm. Den här podcasten hittar ni på Acast. Den finns också på iTunes. Nu går vi direkt till Christer.
Det känns verkligen som att du blir liksom ett med rollerna som du spelar. Färm någonsin av sig på dig under arbetet?
Nej. Nej, det gör de. Nej, jag tror inte det. Jag kan inte svara på det. Du ska inte fråga min fru om det. Hon kan ju säga sånt. Att det är liksom... Nej, men nu är det liksom... Om det är en roll man ska göra som är väldigt, låt oss säga, aggressiv. Så kan det ligga kvar. Alltså den sidan att det är... Att man är, svarar aggressivt, att man är liksom inte riktigt öppen. Och, så det kanske påverkar, men inte så där att... Jag är mera tvärtom. Alltså jag går rakt in på scenen, jag kommer ner... Och sitter och pratar skit och dricker kaffe. Och sen så, när det är 1 minut kvar, så kan jag säga till folk, kan inte ni gå undan nu? Så att jag får vara den här minuten för mig själv. Och så tittar jag ut i kulissen och så ser jag hur mycket folk det är. Och sen så går jag in och så börjar jag.
Men just att komma ner i brunnen, du och jag pratade tidigare en gång och du sa att det är som att du dyker ner i en dypöl.
Ja.
Kan du återge det lite kort?
Jo, det kan jag. Alltså, nej, men jag tyckte den sinnebilden var bra därför att jag skulle ta dykarcertifikat. Och när jag gjorde det så tänkte jag att det här är ju precis som att spela teater. När du kommer ner där på 10 meter och du känner den där otroliga lättheten, så är det faktiskt som att spela teater. Samtidigt som den för med sig en dödsdrift också. För när du är nere på 10 och du vet att du kan inte gå ner längre, alltså med mitt certifikat, mer än 14. Mm. Men jag har ju hela tiden där när jag är på 14, jag vill djupare ner. Ja. Jag vill ännu längre ner alltså. Och så jag slutade dyka, för det var inte bra för min psyke. För, alltså, på något sätt så Jag blir galen. Alltså, jag blir djupare ner. Jag blir djupare ner och tänker så här, men de har sagt, nej men skit i det. Det gäller inte mer. Jag är ju skådespelare, det gäller inte mer. Jag fortsätter längre. Sen när du går upp så måste du också vara väldigt försiktig. Att du inte liksom bara stiger upp. För då sprängs du ju. Utan du måste ju liksom också vara så behärskad i det du går upp. Du måste, nu ligger du på 3 meter, nu får du ligga här och lugna ner ett tag alltså. Och går upp, annars sprängs alltihopa. Och lika, precis likadant också när man kommer upp. Och när man kommer upp på stranden. Alltså på stranden. Den där paniken att få av sig kläderna så fort som möjligt. Alltså därför att man plötsligt känner man, fan vad det sitter åt. Fan vad trångt det är. Och så där är jag precis efter föreställningarna. Alltså jag kastar av mig kläderna innan ridån har gått ner. Alltså jag måste bara känna, av med kläderna för fan, av med kläderna, ut härifrån. Andas.
Är det att du står och sliter i slipsen?
Ja, absolut. Ja, men så är det, verkligen. Alltså jag är fena på att, jag tror det finns ingen som är så snabb som jag utifrån teater. Alla är ju sådär liksom, va? Är han inte kvar? Nej, han har gått för länge sedan. Ja. Jag rusar ut verkligen ut. Det är en slags panik.
Ja. Vad kommer paniken att du måste...
Nej, men alltså, jag kan inte vara i det längre. Alltså, jag har varit i det här. Jag tyckte det var jätteroligt att vara i det här. Jag kände mig lätt. Jag kände mig tyngdlös. Men så fort ridån går ner så känner jag hur tungt det är. Nej, det här vill jag inte vara i. Mm. Det här absolut inte. Inte en sekund till.
Och om man tar en parallell just när du kommer upp på 10 meter och ska liksom... tyckutjämna. Finns det någon parallell till det? Alltså, är det att man tar en öl i baren? Eller vad är liksom...
Den är ju ganska viktig, den där känslan när man är klar. Ja, jag tror att det kan vara en öl i baren. Snabbt ut från teatern. Jag röker, men jag är ingen rökare. Men den där cigaretten efteråt tycker jag är väldigt god. Och det är inte så mycket nikotinet, det är mera för mig ett naturligt sätt att andas plötsligt på.
Ja.
Och gud, alltså det att dra ner luft, kanske inte så frisk luft om när jag gör cigaretten, men det är ett sätt att cigaretten efteråt är väldigt skön.
Mm.
Det kommer jag nog aldrig sluta med.
Nej, det tycker jag inte du ska göra.
Ja.
Hur går den inre dialogen inför en premiär?
Ja, den är vanvettig. Den är hemsk.
Kan du beskriva hur det
är? Nej, men alltså, då skulle man bara vilja... då skulle man vilja skjuta skallen av sig själv. Alltså. För, alltså, man får inte tyst på den. Alltså, jag har ju tankar som är ju vidriga. De är vidriga mot mig alltså. Då tycker jag inte om min egen skalle. Jag tycker inte om mig själv. Och jag tycker att jag är värdelös. Och det är liksom... Jag får inte tyst på det där. Jag vet faktiskt inte hur jag överlever en premiär. Det är alltså... Det är sådär som jag tänker när jag går nu på stan. Så fort jag ser en lastbil så blir jag såhär... Vänta nu, alltså man, med det här med terrorismen och alltihopa. Mm. Och så tänker man så gud, alltså varje dag som jag går ut så tänker jag, ja, jag överlevde. Alltså det har ju gått så långt som man tänker så.
Mm.
Och likadant tänker jag kanske med premiärer. Gud, jag överlevde den här premiären. Men samtidigt säger jag då som Siv Ruud, den gamla skådespelerskan som jag spelade Syran om med, när vi var färdiga på den premiären, och så stod hon i växeln och så sa hon: ja, Christer, inte den här gången heller. Därför att varje premiär, det finns ingen premiär jag har varit bra på. Det finns ingen premiär jag har varit bra på. Därför att man är för spänd, premiärpubliken är för spänd. Alltså, premiär är någonting som inte skulle finnas, tycker jag.
Jag såg ju dig på...
Genep.
Egenmäktig förfrågande.
Mm. Mm.
Då var det jättebra, men det var för att vara Genep.
Nej, men det är intressant att du säger, för jag tänkte, för det sa du, för när vi gjorde den intervjun, och då sa du så att jag var här 2 dagar innan, och jag tänkte bara för mig själv, åh god gud, Och vad gör du nu? Den här intervjun, det var ju förfärligt. Det var ju förfärligt. Men jag har också lärt mig en sak om det där. Att det är inte så förfärligt som man tror. Utan det är de här rösterna inom en som snackar ner den så in i helvete.
Men hur går den där, just det där? För det tror jag är väldigt allmänmänskligt och hur folk liksom talar till sig själva. Alltså vad är det du då säger till dig själv?
Att jag är en bluff. Att jag är spänd. Att jag är fånig. Att jag ser löjlig ut. Att jag har en vidrig röst som ingen står ute och höra. Att jag säkert inte kommer komma ihåg nästa replik. Mm. Att när jag står och lyssnar på någon så kan jag kommentera mig själv. Fan vad dum du ser ut när du lyssnar. Det är allting. Det är allt upptänkligt du kan komma på. Okej, men där är min hjärna fantastisk i att hitta på.
Mm.
Hitta på argument mot mig själv. Jag kan inte vara snäll mot mig själv i det ögonblicket. Jag skulle väldigt gärna vilja vara det, men jag har ingen möjlighet. Hjärnan tar helt över.
Och liksom färgas, alltså just under liksom de här veckorna upp till en premiär, alltså hur är liksom tillvaron utanför teatern då den sista tiden när du närmar dig en premiär? Är det liksom, kan du leva som vanligt?
Nej, det kan jag inte göra. Den är sömlös, aptitlös. Retlig. Jag kan till och med gå sådär, alltså om jag kör bil så kan jag sitta och måtta sådär, om jag nu kör in i det här räcket med lagom hastighet, bara så att jag inte kan spela på en månad, men hur fort ska man köra då? Men tänk om jag, alltså tänk om jag dör. Tänk om det blir liksom nack så. Det skulle jag inte vilja. För det är det inte värt. Men däremot ett litet benbrott vore det. Så skulle det sitta still. Så där kan jag faktiskt hålla på och spekulera mig själv. Om nu någon kommer här och cyklar på mig. Så det skulle ju vara ganska bra. För då är jag själv också ett offer. Det är någon annan som har. Då kan de inte misstänka att det är jag som har. Sådär kan man hålla på.
Det är märkligt hur man är funtad.
Varje kväll när jag går av scen. Mm. Så ber jag mig själv om ursäkt.
Jaha. Varför?
Alltså, ursäkt betyder att jag straffar inte mig själv. Okej, Christer, det var inte bra. Men det är okej.
Okay.
Mm. Det är okej. Okay. Jag ursäktar dig. Alltså, därför att tidigare var det så där att om man hade en bra kväll så gick man av med känslan av att åh gud, det var bra kväll. Men kommer det bli lika bra imorgon? Eller så tänkte man så här, och jag ska försöka göra det ännu bättre ikväll. Men nu, I couldn't care less. Jag säger att jag har gjort det och nu är det klart. Och imorgon så blir det någonting annat. Och så måste man tänka i det här yrket. Annars står man inte ut.
Men det måste vara en skön inställning att kunna liksom ha nått fram till det.
Ja, jag tror att det är åren som gör det. Sen är det också någonting sånt där att det är, Man orkar inte. Alltså till slut blir det sån här, kroppen orkar inte med att hela tiden gå omkring med någon slags malande ångest om att att man inte var tillräcklig eller att man var mer än tillräcklig eller att man hela tiden går och bedömer sig själv. Man vet ju att man blir bedömd varenda kväll av en publik. Det är klart man blir. Men det släpper inte jag in. Utan jag bedömer mig inte ens själv längre. Utan jag säger liksom, Christer, du är okej. Okay. Du förberedde dig bra. Du har gjort det och kunnat. Men så är det mycket skit i vägen så du kommer säkert aldrig riktigt kunna nå fram i det här sammanhanget. Men du har lärt dig andra grejer. Så man får hela tiden försöka hitta det bästa i allt.
Hur blir det när du kliver ut på scen? Vi har varit inne på det, men alltså det är också någonting som du har börjat innan, att det är som en hund som får vittring liksom.
Nej, det är när jag kliver in på scen.
Ja, exakt.
Ja, men så är det.
Vad händer då liksom?
Nej, men alltså det får du fråga en hund om. Men alltså... det är ju sådär som alltså när jag går in och hur krisartat det än har varit och när det är allvar så är det, ja då får jag upp som någon slags vittring på rollen och då blir jag besatt av det och då överträder jag väldigt mycket regi också för då kan regissören säga såhär, men du glömde det där, du gjorde det som jag sa. Nej, sa jag såhär, jag fick upp sån stark vittring så att jag var tvungen bara att springa, jag var tvungen. Så det, där blir jag väldigt mycket av en jakthund alltså.
Då hör man inte när husse kallar.
Nej, det gör man inte. Och det ska man inte göra, alltså egentligen så är det så här också, det ska man inte göra på en premiär, därför att när det är premiär, då är regissörens jobb borta. Mm. Då skådespelarna ska ta över.
Just det här, ett kreativt yrke där det krävs liksom en stark inre kompass på vad som är bra eller inte. Hur navigerar du kring det? Exempelvis om du står på Wallander och läser upp en scen när de filmar och veta, är det här bra det jag säger nu eller är det här dåligt? Hur är den här prestationen?
Alltså du kan aldrig av...
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Göra. Du kan aldrig riktigt avgöra när du själv är bra eller inte bra. Det har jag verkligen fått uppleva. Till exempel Wallander då, när du tar upp det. Jag vet inte hur många gånger jag har stått i Wallander och kameran varit på. Och jag har stått med sådana här långa scener. Och så har jag tänkt att alltså nu är jag så jävla bra så det här är ju fantastiskt. Det här är fantastiskt det jag gör nu. Och kan tänka så här liksom, när den här scenen är klar så kommer jag få en applåd av teamet. Och så är den klar. Och ingenting händer. Sen kommer regissören fram och klappar den på axeln och säger så här: Christer, du förstår att vi måste göra om det här. Mm. Ja, men alltså, det är, men det finns också tillfällen, även på scen, när jag har till exempel gått ner. Det har jag lärt mig väldigt mycket av. När jag har gått ner på scen därför att jag har inte varit tillräckligt sjuk för att ställa in. Jag har haft en sån där liksom, du vet, 37 och 9, 38,1. Och så tar du en Alvedon och sen tänker du, men jag orkar nog igenom det här. Och sen tänker jag att hela ensemblen vet att jag är sjuk. Och då säger en annan, så jag, nu spelar jag med det lilla jag har. Och ja, nu är det som det är. Och sen så känner man sig jätteduktig då, att man går in och inte ställer in alltihopa. Då har jag många gånger fått höra efteråt, alltså Christer, så här bra har du aldrig varit. Mm. Och första gången när jag fick höra det så tänkte jag så här, är de inte kloka? Men nu förstår jag precis vad de såg. Därför att det är så att när du är på scen, du gör lätt alldeles för mycket. Det är därför de frågar så här, ibland så, jag har fått frågan väldigt många gånger. Superskådespelare mycket? Nej, säger jag. Det gör de inte, för det kan de inte. Men en del fastnar i det. Men alltså, det är klart, precis som i allt annat, jag har en del har problem med det. Men jag skulle inte kunna säga generellt att skådespelare dricker mycket, för de jobbar för hårt för det. Och då säger de så här, men dricker du? Ja, dricker du mycket? I perioder har det varit så. Men inte nu, för nu orkar jag inte längre. Och då säger jag så här, varför har du druckit? Ja, alltså jag har druckit för att inte för att bli berusad. Jag har druckit för att få den rätta bakfyllan. Mm. Det där när du inte kan göra mer än precis exakt det du behöver göra. Det är ett fantastiskt läge. Det är där man måste hamna som skådespelare. Inte göra mer än det man absolut behöver.
Mm.
Det lärde min pappa mig. Han var fiskare och alltså jag tänker på nu har jag en sån här hästens säng och jag blir liksom, om inte jag får 8 timmar sömn så blir jag ju vansinnig alltså. Men han fiskade och då gick han ner och lag sig i källaren och han lag sitt huvud utan kudde på vi hade en Singer symaskin, en pedal av gjutjärn. Och då lagade han sig på golvet, stenhårt golv, kallt golv, med huvudet. Därför han skulle upp 3-4 på natten och ta upp näten och allt upp och sådär. Och då frågade jag, och mamma gick ner med kudde, och ska du ta en madrass, pappa? Nej, för han sa så här, man ska bara sova precis det antal timmar man behöver. Och man ska ofta sova obekvämt. Mm. För annars skämmer man bort kroppen. Och då har kroppen då vill den ha mer och mer och mer sömn. Och jag ska bara ge den det exakt det antal den behöver. Så han sov ju inte mer än 4 timmar då.
Mm.
Och sen så jobbade han och han levde länge.
Ja.
Det gör ju inte jag, men jag tycker att det har lärt mig på något sätt det här med att man ska nog, alltså lika mycket som man på något sätt belönar sig själv, så ska man också vara lite snål mot sig själv. Alltså.
Det är en del liksom generationskamrater som har gått bort senaste året. Blir skådespeleri ett sätt att hålla sig levande?
Ja. Alltså jag har ju sån där, som du förstår, jag har ju sån här naiva föreställningar. När man står på scen så kan inte döden nå en. För den känner inte igen en, för jag har klätt ut mig. Alltså liksom, den står och tittar på en legitimation, alltså som när man ska flyga, men det är ju inte du. Nej, det är inte jag, säger inte just nu. Du får vänta ett tag.
Uh-huh.
Det är inte klokt att jag tänker så, men jag tänkte verkligen så när Björn Granat, som var en god vän, dog inte för så länge sedan. Han var exakt i min ålder. Och han var den sista människan som jag skulle tänka skulle gå åt så snabbt. Och så fick jag reda på att han var död. Och då tänkte jag så här, liksom, tanken bara får igenom skallen. Ja, just det, han hade ju inte föreställningen igår. Så då fick ju döden en möjlighet att komma in. Mm. Jag tänkte, alltså tanken var klar när jag tänkte så. Och då tänkte jag så här, men alltså, fan Christer, hur tänker du?
Ja.
Nej, men jag tror att det, sen tror jag att det är överhuvudtaget att det är så att jag tror att det är så också så här att när man är blir äldre och om man är i rörelse så stelnar man ju inte så fort.
Nej.
Och alltså döden är ju en slags stelhet.
Mm.
Jag tror när man börjar stelna så får också sjukdomar och allting möjligheter att nå en snabbare.
Men det är också när du står utklädd på scen så blir döden konfunderad. Ja, vem fan är det?
Ja, men alltså det är barnsliga tankar, men jag blir förvånad själv när jag tänker om. Därför jag tänker, men är det verkligen så jag tänker? Ja, det är så jag tänker.
Ja. Måste också fråga, fanns något ögonblick när dina föräldrar insåg att du hade lyckats som skådis? De kom inte alls från den kulturella bakgrunden som
Nej, du lever alltså, i. Det där var ju väl en bitvis en tragedi. Alltså jag kommer ju inte från så otroligt alltså min familj, alltså, som jag nämnde, pappa var fiskare, alltså, det var ju en, och han kom från en småbrukarfamilj. Det var, alltså, jag kan inte säga att vi var fattiga, men vi hade knapert om pengar och de hade 3 barn. Och sen så när jag gick i skolan, då sa folkskolläraren till mamma och pappa: den här sonen ni har, han har en jävla leskalle, det ska ni ta hand om. Och då blev jag den som på något sätt blev utvald av mamma och pappa. Han ska gå vidare, han ska liksom, ja, sådär. Så de lagde ner ganska mycket pengar på min utbildning och jag fick ta studenten. Och så då måste man bo inackorderad i Norrtälje, så det var förenat med omkostnader för dem. Men alltså, mamma tror jag var sådär, som tänk att jag får en son som blir läkare. Hon hade hela tiden sett framför sig också att jag skulle bli provinsialläkare i Hallstavik. Hon hade liksom hela, liksom, hon hade allting klart för sig. Och sen så jag kom in på Karolinska, och men gick inte där så länge förrän jag gick på KB en underbar kväll och träffade Lena Nyman, Gösta Ekman, Allan Edwall, Toivo Pavlo, Håkan Serner, alla satt där. Och det var sådana fantastiska, det var isnö utanför fönstren och det var liksom jultider och det var, allt var så. Och jag blev jätteberusad, och en sån här otroligt skön berusning. Och det var, den berusningen var bara såhär, det här tillståndet vill jag aldrig, aldrig lämnat. Det är den här världen jag vill tillhöra. Och jag tog ett absolut beslut den kvällen. Så jag sa upp det här med läkare. Jag tänkte att jag kommer aldrig må bra med det. Och åkte hem till mamma och pappa och sa det. Jag kommer inte bli läkare. Då visste jag inte att det skulle vara skådespelare. Eller jag tror inte jag vågade säga det. Men det blir någonting annat. Och jag såg när jag sa det. Jag tror inte de hämtade sig någonsin efter det. Alltså det var en sån otrolig smärta för dem. Och jag tänker på det, nu min son, han är ju läkaren, blir läkare nästa år. Så han har ju tagit över det, så att säga, va. Och jag kan föreställa mig liksom, om han skulle komma, han jobbar som underläkare sommar, om han skulle komma hem och säga så här: alltså pappa, jag tror jag har ändrat mig. Jag tror jag ska bli fotbollsspelare istället. Alltså, vad fan ska jag säga? Liksom hantera det. Ja, men det var ju, jag tänker så, det gör han säkert någon gång, så att jag får känna på hur det känns. Men vad ska du säga om det, är att sen tänkte jag liksom, de kommer ju aldrig förstå. Alltså det är väldigt svårt. Det är svåra med det här yrket. Vad är en bra skådespelare? Vilken skådespelare är den bättre än den? Omöjligt att säga. Alltså för det, skådespel är ingen sport. Det är inte så att du kan ta upp en klocka och säga att du springer fortare än honom. Utan det är liksom, det beror på vem du är som avgör det. Och det var väldigt viktigt för pappa och mamma det där, att när han då blev skådespelare, alltså, som de aldrig kunde förstå. Men så var det en kväll när jag sa till mamma, för då sa hon så här: ja, jag är så ledsen för att du blev skådespelare, Christer. Och då sa jag så här: men mamma, du ska inte vara så ledsen, för jag har väldigt mycket pengar. Ja, så sa hon, pengar till, så här mycket har du? Ja, då hade jag ju, ja, då kanske jag hade 25-30 miljoner som jag hade fått på filmer och sådär. Och då blev hon sådär: nej, men är du en sån bra skådespelare? Ja. För det var det enda liksom hon kunde förstå. Pengars värde. Ja. Och lite grann så är det så för mig också. När jag väldigt så tvivlar om mig själv, så kan jag faktiskt gå in och titta på mitt konto och tänka: nej, men Christer, alltså, titta. Mm. Titta vad du har. Ja. Det här har du tjänat på ditt yrke. Ja. Då kan du inte vara så jävla dålig som du sitter och säger till dig själv.
Nej.
För det är ju så att folk har faktiskt betalat för att få se dig.
Ja. Ja. Och sen blev du Dr. Glass.
Precis, och så blev jag Dr. Glass, som ju då mamma blev. Och det där var ju också någon slags ironi i det där. För när jag fick då det där anbudet att åka till England och spela Dr. Glass på West End Teater, vilket var ju sensationellt att jag fick göra. Och då blev min mamma väldigt dålig. Och jag förstod någonstans att hon skulle kanske gå bort medan jag var borta. Så att jag hälsade på henne på Norrtälje sjukhus och sa det, nu blir jag bort en tid mamma. Men tror du att du, ja, och sa hon, det är klart du ska åka. Och, ja, det var lite smärtsamt det där. Men så tog hon med hand och tittade länge på mig. Och mamma var inte en sån person som höll mig länge hand. Mamma var inte en sån person som tyckte om att kramas. Mamma var inte en sån person som tyckte om att ha barn i knät. Men det är en helt annan historia. Men det var liksom så här, när hon tog med hand och tittade så här med rätt in i ögonen, så tittade hon på och så sa hon så här, ja, Christer, jag är så glad. Du blev ju doktor till slut i alla fall. Ja. Och det var som en slags försoning.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.